Märre från boken. En engelsk dagbok. Av Shani West, Chanixa. Det andra besöket hon gjorde på en planet av kategorin nivå 3 tum eller änglar lika rike, med sin Chanixa kropp. Hon hade tillgång till medvetet och med fullt minne, och tydligen att använda flera andra kroppar, på samma sätt som människor har olika typer av bilar för att passa olika ändamål och användningar. Planeten som hon skulle besöka var en del fysiska jordglob, ett gränsland mellan olika strukturer. Denna planet hon kom till, vart ungefär som planeten Asshtar, säger hon. Här från sidan 76. Så blundade hon och tog det första steget ut i det okända. Det första steget inför sin fuleländning, sin värdighet som ärkeängel. När hon öppnade ögonen var allt ljust. Änglarna mötte henne, rörde vid henne. Chanixa, som redan befann sig i en halvt eterisk form, hälsade dem. Redan innan hon kom till Merosa Delta Guinea, kloddens navn, hade hon tagit sig denna, men med en 100-procentig själslig närvaro. Dagen till ära hade hon även en stor del av sin ande närvarande inom sig, för de kommande ceremoniernas skull. Den första ceremonin kallades ljusportsgenomskridandet och var över efter hälsningen. Nu tog nästa vid. Upprättelsevälsignelsen. Den innebär att upprätta en egen kanal, en stråle, från sin ärkeänglakvalitet. Att fäkraft nog att träda igenom till värld 3, ärkeänglarnas värld. Men det handlade inte bara om att lyckas och klara av detta. Först måste hon ta sig en änglastruktur och sedan värdet stå kvar i denna, medan hon med full tillit lämnade över sin kvalitet, som Chanixa, till änglama. De skulle inte bara se till kroppen, när hon lämnat den ifrån sig, utan de skulle även höja dess vibration. Senare, vid återlämnandet av kroppen, i den form den hade här, så skulle den ändå vara färdig för att kunna gå vidare upp till 100% i fysisk kvalitet, när hon valde att återmaterialisera sig någon annanstans. Då med en helt ny själsklang i strukturen, som gav gensvar åt alla håll av hennes fulla existens. Allt detta gjordes för att hon skulle kunna leva med att vara en ärkeängel, utan biverkningar i någon annan kropp. När sinnet och kroppen genomströmmas av det starka ljus och den enorma kraft, som en sådan vetskap ger, kan detta annars ge biverkningar. Vibrationsskillnaden är ju så stor mellan världarnas kroppar. Och vet man så känner man om mer. Därför skall vetskapen nå en vid rätt tidpunkt i livet och inte jäktas fram. Efter detta skulle hon som Chanixa tillåtas använda lite av sin kraft från värld 3. Men hennes upplevelser på Merosa Delta Guinea, i detta änglarnas rike, samt det hon senare skulle uppleva i värld 3, skulle höljas i dunkel på jorden. Sinnet skulle glömma bort och händelserna skulle gömmas undan för den jordiska Chanixa ännu en tid. Ja, nyheten om vingarna och hennes fullkomliga roll i värld 3 skulle nå henne först senare. Som Chanixa fick hon minnas mer, men därifrån fick hon sedan censurera sig själv ner till jordenivån. Ceremonierna i änglarnas rike fortsatte till dess att hon mötte och mottog välsignelsen från värld 4, och fick träda in i värld 3. Deras port av ljus var gyllen i kanterna, och ljuset som välkomnade henne där var vitare än vitt. Ett ljus som inte kunde brytas i något spektra av färger. Det var bara vitt ljus, vitt välsignat ljus. Denna gång tvekade hon inte inför steget, det steg som tog henne in i värld 3. Nästa utdrag är hämtad från dagboken del 27, från sidan 110, och agerar bland annat om hennes ersättare i den jordiska Chanixa-kroppen. På samma sätt som du låter en vän låna din bil när du är på en lång resa på ett uppdrag, så lånade hon ut sin fysiska fordon eller kropp medan hon var borta. Tillfällig i Valkins. Många utomjordingar på besök i Chanixas hus. En gång, på det förra stället och innan hon flyttat, hade hennes man Martin, det vill säga Chanixas äktefälle, varit på väg till toa mitt i natten. Då hade en enormt lång utomjordisk kvinna stått runt hörnet i deras vardagsrum. Det var nära att han kissat på sig vid den upptäckten, trots att hon stod för ljus och kärlek. Några gånger hade det nästan varit likt ett party av främmande besökare i deras vardagsrum. Flera utomjordiska personer kunde komma på besök om natten, i väntan på Chanixas själsliga eller fysiska avfärd. Hon själv ville helst vänta tills Martin somnat och huset kommit till ro. Men när det tislades och tasslades av smygande steg och viskande röster kunde han tycka att det var svårt att somna. En del utomjordingar som gästade deras hus var fysiska. Ändå kunde inte alla människor se eller uppfatta dem riktigt ordentligt, utan endast känna. Det hände att Martin och deras gemensamma vänner råkade springa på och krocka med de icke-synliga utomjordingarna. Oops! En del vänner fick lov att känna på och följa de något fastare och mycket märkliga kroppskonturerna hos de osynliga. Några av deras vänner provade även att gå in i och dela ståplats med någon av de mindre påtagligt närvarande, med allt vad detta innebär av känslor. Detta kunde vara utomjordingar som någon annanstans existerade i en högst fysisk kvalitet, men nu var på besök i en annan form än sin normala. En del av besökarna var dock redan från början helt icke-fysiska. Ibland var, som sagt, utomjordingarna fullt synliga och ibland inte, men de förde ändå ett himla liv och lät i alla fall, hur osynliga de än var. Martin var inte rädd för dem, men vem som helst blir väl förvånad över besök när man inte räknat med det. Speciellt om man sover halvnaken eller vill gå upp för att kissa mitt i natten. Kanske ännu mer när någon ovanligare ras av utomjording vill spana in de nedre regionerna lite extra och gärna tafsa på grejerna som de själva inte har. I huset på landet var det tystare än i lägenheten i Nacka där de tidigare bott. Fågelkvitter väckte dem redan den första morgonen. Men på grund av tystnaden hördes de märkliga ljuden, som omgav Chani och hennes nattgäster, ännu mer än förr. Så en tyst natt i sovrummets mörker hörde hon musik och tal, som från en radio. Sömnigt bad hon sin man att stänga av radion, eftersom den stod på hans sida. Han vaknade till och konstaterade att den inte alls var på. När även Chani vaknade till lite mer, hörde hon allt tydligare och märkte då att sången och talet var på utomjordiska. Så mindes hon att hon mediterat med en utomjordisk, mentalt uppkopplad, radio- och musikkanal på. Hon hade gjort detta innan hon skulle sova, och hon låg ännu kvar på samma frekvensnivå. Nu hörde också Martin ljudet det kom inifrån hans frus huvud. För att kunna höra det ännu bättre lade han sitt öra tätt mot hennes. De lyssnade en stund tillsammans och sov sedan. Chani tänkte roat dagen efter den händelsen att det vore en kul grej att gå till en psykolog med, och säga, ursäkta, jag hör röster, herr psykolog. Vill ni också höra dem? Lyssna. Frågan hade nog blivit vem som då hade behövt behandlingar och fått medicin. Det som hände med den jordiska Chani, när själen var ute ur kroppen, var att hennes hjärtslag blev mycket färre och andhämtningen blev extremt oregelbunden, knappt hörbar. Kroppen blev lite kall och livlös, där hon låg helt stilla, till synes död. Ofta vaknade hon stel och öm på morgonen efter en sådan natt. För att slippa detta obehag kallades då och då en utomjordisk, utbildad ersättare in, Natassa. Hon ersatte hennes själ, med sin egen, och tog hand om hennes kropp. Detta tills Chani själv återvände och gick tillbaka in i kroppen med själen. Ibland när ersättaren hoppade in var det bara för att på natten vända kroppen, utföra enklare uppgifter eller gå på toaletten åt henne. När någon hoppade in i Chani om natten, så var det inte alltid den ordinarie ersättaren, Natassa. När hon inte hade möjlighet kunde andra godkänt utbildade ersättare, som hade jourtjänst, ta över och även de fick lov att gå in i Chanis kropp. En del av dessa andra mycket välutbildade utomjordingar var rädda för det som är naturligt för oss, exempelvis att spola på toaletten. Barossligt kan man kanske tycka, men för de annorlunda ljud och annat kunde verka skrämmande. Minns att en del av dem kanske gästar en helt främmande värld. De kunde även ha helt annorlunda uppfattningar om vad tecken, kudar och en eventuell sängkamrat egentligen skulle användas till. Dessutom fanns det de som tyckte att en jordisk man var en fjäder i hatten och en speciellt intressant företeelse att utforska. Morgonen efter en eldig natt kunde ibland bli lite pinsam, om det inte varit Chani själv som deltagit under natten. Sådant hände ibland, innan Martin kände till alla detaljer om de utomjordiska ersättarnas arbeten och intressen. Natassa och Martin var redan bekanta med varandra. De pratades vid ibland och utbytte kanske även annat än ord. Allt som hände berättades nämligen inte öppet i ersättarens rapport till Chani efteråt. Oftast var dock ersättarna till nytta och höll sig på plats med en, jordiskt sett, mycket god moral. Alla dessa ovanliga händelser gjorde att Chani och Martin till sist valde att ha separata sovrum för sina respektive nattliga aktiviteter. Om sädescirklarna. Dagbok del 49. Mjöri gör avtryck. Ibland sätter utomjordingar påtagligt sina avtryck på jorden. De gör detta för att skapa legender, mysterier, väcka tankar och utveckla människor. Allt beroende på hur människan själv väljer att ta det. Ibland sprids dessa mer påtagliga avtryck i tidningar och på TV. Det är mest cirklar och märkliga mönster i sädesfälten runt om på jorden som man förundras över och vill visa. Vackra tecken och mönster, alla väl valda, noggrant genomtänkta och välplanerade. Dessutom noga uträknat när och var de ska uppkomma. Alla dessa mönster görs för att människan ska få småkomma av information och kunskap. De ger även upp öppnande effekter, likt själsliga nycklar som låser upp gömda kunskaper inom människan själv. Många människor utvecklar sig med hjälp av sädesfältcirklar. Om man vill kan man utveckla sig med hjälp av dessa tecken och mönster. Ett tips är att bläddra i böcker om dem och studera mönstren. Man behöver inte ens köpa böckerna, det behövs bara en kort stund. Man kan även numera finna sådana bilder på internet. Detta är ett av de sätt som människan själv kan välja för att öppna upp sig till en annan nivå av insikt. Det året som Sjörjör Järgej, samt hans lillebror Sargej, utförde sitt uppdrag i England, med att göra avtryck i säden, var det 363 människor som kom att utvecklas genom dessa avtryck. Tack vare deras arbetsinsats fördes människans utveckling ännu en liten bit framåt. Man kan kanske tycka att 363 personer är lite, men via dessa i sin tur och via medias foton blev det 638,000 till. Även dessa öppnade vissa spärrar i sitt medvetande. Redan den 12 oktober året innan, 1992, fanns beslutet om vilket tecken och mönster som skulle göras. Dock kom platsen att ändras till en annan än vad som först sagts. Den nya platsen låg 8 meter sydsydväst om den först tilltänkta. Detta för att allt måste stämma in med jordens något förändrade energier. Nu var det sensommar 1993. Säden var nästan färdig att skördas och axeln böjde tungt sina huvuden. Vinden var ljum och doftande. Mjöri förde kommandot och var befäl ombord. 9 små klot befann sig i lasten. 8 av dessa var till för mönstret skapande. Det 9:e var en uppvägare av de 8 och skulle befinna sig på högre höjd. Det finns många sätt att göra avtryck i sädesfält, med stora eller små farkoster, samt med klot eller bollar. Dessa skickar man ut och manövrerar från en större bemannad farkost. Alla mönster är inte gjorda av utomjordingar. En del mönster har gjorts och görs av människor på skoj. Andra mönster har uppkommit genom naturlig inverkan av vit tid på platsen. Via starka uppkopplingar inom vittidstunnlarna, ger den vita tiden sig till känna och kan synas mer påtagligt som avtryck i säden eller på marken i jord och sand. Dessa mönster är dock enklare än de mest omtalade sädesfältcirklarna, men de är ändå vackra i sin enkelhet. Mjöri var dock en liten tuffing som ville ha skoj och äventyr. Hon roade sig gärna med vågspel i form av knixiga flygstilar. Dock kunde hon inte göra avtrycken i form av vackra tecken och mönster med farkostens vinkant, hur gärna hon än ville det. Hon var tvungen att ta till de 9 kloten. Men varför inte hjälpa till, stötta deras utsläppande och färd lite på vägen. Deras inprogrammering skulle se till att de tog sig fram dit de skulle, samt att de på den platsen gjorde arbetet exakt. Just så exakt som det skulle göras, var och hur de än släpptes ut från den större farkosten. Det där med var och hur, tyckte Mjöri lät positivt och roligt. För dessa ord gav hennes flygning fritt utrymme till mycket spänning. Mjöri gled in i solsystemet från solormens håll. Hon flög närmare och gick in över jorden och ut ur vit tid i höjd med södra delarna av Washington DC. Utöver Atlantens vatten slöts farkosten åter in av en vit tidstunnel, denna gång en horisontell som skapats från Bryssel. Energiklotet som där länkat samman de 2 lodreta vittidstunnlarna, för att via deras energier skapa en horisontell tunnel, hade observerats av flera människor. Klotet hade blivit fullt synligt under 13 sekunder och detta hade även gett personalen i kontrolltorn inför flyget ett visst huvudbry. Mjöri var road över vad hennes flygning åstadkom där nere på marken. Hon mottog allt telepatiskt medan hon stilfullt manövrerade farkosten. Mjöri vek av från Bryssel mot nordnordöst i en båge och gick in över Norden. Chani sov i sin säng, vanlig människosömn denna gång, så Mjöri valde att inte störa henne. Hon behövde väl en vanlig sömn då och då till gagn för kroppen hon levde i där nere. Mjöris båge tog henne ut över kusten 15 mil norr om Göteborg. Där hade hon en glipa i vit tid, innan en ny vittidstunnel tog vid. Fem människor på marken såg farkosten glida över sina huvuden, innan den försvann ut över havet. Mjöri hade inte bråttom och visste att det var okej, ingen såg något som inte skulle se det. De som verkligen såg något utvecklades och lärde sig något av händelsen. Så allt var av godo för människan. Så till sist England och den bästa delen av landet rent energimässigt. I närheten hade det gjorts tecken, cirklar och mönster förr om åren. Mjöri susade in över landet, fortfarande dold av den vita tiden, de höjfrekventa energikorridorer omtalt foran. Hon gixade genom landskapet. Det vill säga hon lät farkosten rulla fram, så att upp och botten turades om att vara uppåt, som vid kullerbyttor. Allt bara för att det var kul. Höjden var knappt 50 meter över de högsta trädtopparna och husen. Hon lekte på detta vis bara en stund, till dess att Jerger Tregangier kommenterat den flygstilen som något onödig. Hans bror Sergej satt däremot sällsamt tyst. Han tackade kanske tekniken för att man hela tiden hade egen gravitation ombord och slapp må illa av den minst sagt hudda flygstilen. Mjöuris lek var dock tänkt som en övning, innan utplaceringen av själva kloten. Manövern som följde blev till en historiskt märklig flyguppvisning. Mjöuri lät farkosten bete sig som en fallande tallrik som plötsligt når golvet, utan att gå sönder, och där snurrar runt, balanserande endast på sin ytterkant. Utan att platt falla ner. Mjöri släppte ut kloten vid denna udda och ovanliga flygkonst. Hade ett vittne på marken sett denna flygning hade de förmodligen ändå inte trott på den. Den 47,8 meter stora farkosten betedde sig som ett litet kaffefat. Jerger påpekade att om det hade behövts en yttre ring, så hade Mjöri nog skapat den nu om hon befunnit sig 1,6 meter längre ner, närmare bestämt på marken. Yttermönstrets kantlinje blev i alla fall mjukare, mer nedåtböjd, än vad sädesfältcirklama annars blir, som en följd av hennes märkliga flygning. Lite får man väl bidra med till konsten, skrattade Mjöri efteråt när hon berättade om sitt uppdrag. Dagbok del 50. Vattenfestivalen och JAS 1993. En Sverige hade man byggt ett stridsflygplan som gick under benämningen JAS. Planet var under utprovning, men redan fanns många utländska intressenter. Människor som både kunde och skulle använda just ett plan av den sorten, inte i fred utan i strid. Senare skulle det ur idén JAS kunna födas också andra möjligheter och ännu mer sofistikerade stridsplan skulle dyka upp i framtiden. JAS testades och provflögs, en hel del incidenter, utan allt för svåra personskador, inträffade. Men ingen notis togs. Man gick istället glatt vidare. JAS provflögs och visade stolt upp vid tillfälle. Den gången fick utomjordingarna rädda situationen då det blev fel på några kretsar och något med vänster vinge. Man puffade till planet för att hjälpa upp situationen, så att olyckan inte skulle orsaka personskador. Planet gick ändå i backen, men utan att skada piloten nämnvärt. Till sist skulle JAS, mycket stolt, visas upp ännu mer offentligt. Detta under Vattenfestivalen i Stockholm. Flyguppvisningen skulle imponera på alla, även kommande spekulanter. Det gjorde den också, men inte på det vis man hade tänkt sig. Utomjordingarna fanns på plats även denna gång. Mjöri och två andra hade akut kallats till dit med sina farkoster. Mjöri hade varit på uppdrag över Stora Petersburg och de övriga två i andra delar av Ryssland. Alla tre hade plötsligt fått order om att snabbt infinna sig i Stockholm. Förbundet hade nämligen sett in i framtiden och uppmärksammat att något skulle kunna gå väldigt fel. Tidsstrukturen var inte fast och utomjordingarna får inte påverka jordens tidskvaliteter. Istället blev deras roll nu att vara hjälpare och räddare inför det som skulle komma att ske. JAS flög stolt in över Stockholms stad. Flygningen var okej för en stund. Men när piloten ombord på JAS plötsligt tappade kontrollen över sitt flygplan, så var det över den minst lämpliga plats man kan tänka sig att störta på. Han befann sig redan från början mitt över den folktäta innerstan. Under vattenfestivalerna är det dessutom extremt mycket folk på gatorna. Ett firande, glatt och tätt folkpackat Stockholm befann sig mitt under honom. Han blev rädd i några sekunder. Hur många skulle komma att dö om han störtade nu? Tre utomjordiska farkoster dök plötsligt upp och kom till hans räddning. För de flesta var deras uppdykande och räddning helt osynlig. De lyfte upp och höll flygplanet mellan seg, vilket piloten hann känna av. När han väl skjutit ut sig ur planet, fortsatte de att handla på bästa sätt för alla på marken. De fred flygplanet mellan sig genom att lägga upp gravitationsbarriärer, bland annat i form av gravitationsvågor. Medan det skedde bedömde de snabbt situationen, och valde ut en lämplig nedslagsplats på marken, en liten plats som var helt folktom. Där, över den platsen, släppte de sedan taget om planet, och lät det störta ner planet på buken för minsta möjliga vraksplittring. JAS-piloten sade senare, det var som om en jättehand tog tag i, lyfte upp och höll uppe planet. Då kan vi hoppa framåt till sidan 219 i boken där många kloka tankar uttrycktes beträffande tillvägagångssätt från utsidan till den okunniga mänskligheten. Dagbok del 61. Gajon och hans andliga plan. Gre, en utomjording, hade varit den store planeringschefen för planen återjord, medan Gajon hade varit chef för den andliga delen. Gajon ville dock omforma denna del. Låta den få en större del och mening i återjordsplaner. Han ansåg att bara genom att först ge människan en andlig utveckling kunde en offentlig kontakt bli lyckad. Andlighet ger insikt och styrka, men lugnar också, för då vet man och känner vad som är bra eller dåligt. En inre förståelse behövs, innan en fysisk kontakt rasar ner från skyarna i form av allehanda främmande farkoster. Andligt öppna och intresserade människor har dessutom lättare att ta till sig, förstå och se fördelarna med en utomjordisk kontakt, ansåg han. Han ville därför styra om planen och andligt öppna upp människan, samt se till att spela med öppna kort inför utomjordingarna. Det finns även utomjordingar som oroar sig för vad en kontakt med jorden ska innebära för dem. För vad ska hända och hur blir det, när människan släpps ut att fritt fara runt i och utforska universum? Speciellt om de fortfarande inte är mogen nog att ta ansvar för sina egna handlingar. Mycket där ute kan bli rätt stökigt och mindre problem än så. Dessa Gajons tankar delades givetvis inte av alla. De flesta, vid denna tidpunkt, ansåg att det bästa var att bara dyka upp och visa sig och sina utomjordiska farkoster. Sedan skulle man visa fram alla jordiska små projekt, åla och samarbete med utomjordingar, samt låta kontakt- och länkpersonerna på jorden gå ut och prata på det sätt de utbildats för. Allt skulle utföras påtagligt fysiskt och på bästa sätt för alla, sa man. Andlighet och djupare förståelse fick komma senare. Jordens energimässiga höjning, till en högre nivå och frekvens, skulle ju ändå inträffa så småningom när det väl var dags. Då skulle människan i alla fall behöva höja sig till och nå en högre insikt för att vara i harmoni med den nya jorden. Bättre att börja med påtagliga stora överflygningar och planera de kommande landningarna nu, samman i de styrande kretsarna inom förbund och råd. Plötsligt försvann Gajon ur bilden. Borta. Han var officiellt avskedad av förbundet och rådet, och Shaniksha undrade nyfiket var han nu befann sig. Han var inte ensam. En kvinna följde honom tydligen. Hon försvann samtidigt och lika spårlöst som han gjort. Beträffande Maldkog asteroid, bältet. Dagbok del 70. Tykons Alexedor och hjälparna från ett annat universum. En gång i tiden fanns det i vårt solsystem en planet som kallades Tykons Alexedor. Den låg i konstellation med Mars och jorden. Numera finns inte Tykons Alexedor kvar som planet. Endast ett asteroidbälte mellan Mars och Jupiter avslöjades forna plats och existens. Det ges många olika namn i olika böcker, bland andra Malgt, Malona. Jordens nutida sol är naturligtvis densamma som då. Solen har dock falnat något och dess ljuskraft lugnat sitt flöde. Detta till jordens fördel, eftersom vi idag ligger närmare än förr. På den tiden var solen alltså starkare, vilket gav liv till planeten Mars. I och för sig låg då Mars något närmare solen, men ändå. Tjanikva och även Shani på jorden visste rätt så mycket om Tykons Alexidors existens eftersom hon själv en gång, i ett tidigare liv, hade haft sitt ursprung på den planeten. Om detta stod det i registren som fanns om henne själv. Det stod även att Tykons Alexidor hade varit hennes första reinkarnationsplats in i en fysisk kroppskvalitet. Senare visade sig dock detta inte vara helt riktigt. Registren angav inte den verkliga sanningen. Shani på jorden kunde själv minnas en hel del från den tiden, en tidsperiod av hennes fullkomliga livshistoria. Men Shani ville inte acceptera den tiden eller Tykons Alexidor. Varken när det gällde det som hänt henne där, eller vem hon varit då och på ett sätt ännu var i arvet. Hon vill inte acceptera sitt arv. Hon vill inte heller acceptera det som hänt efter det att hon och de andra flytt från och lämnat Tykons Alexidor bakom sig. Hon ville inte. Men minnena fanns där ändå, kanske just för att allt varit så dramatiskt i deras flykt. En flykt undan den stora katastrofen som blev Tykons Alexidors undergång. Tykons Alexidor hade absolut inte varit något paradis. Planeten kunde inte ens ha kallats för en trevlig plats. Den hade varit inte bara en hemsk plats, utan en fruktansvärd sådan. Två stora maktblock hade funnits på Tykons Alexidor. Dessa stred mot varandra varje dag på året och hade gjort det så länge man kunde minnas bakåt i tiden. Den ena dagen förlorades ett stycke land på ena sidan, samt tiotusentals soldaters liv och lika många civila. Nästa dag vanns den tillbaka med lika stora förluster i liv. Ett meningslöst stridande som bara skördade offer hos båda sidor. Den mark man stred om var inte värd att ägas av någon, så förstörd var den. Den var härjad och hela planeten hårt sargad av gifter från de ständigt pågående krigen. Makthavarna på båda sidor hade även medvetet släppt ut farliga gifter för att döda all växtlighet och förstöra alla naturliga vattentäkter och brunnar. Detta hade gjorts för att få folket under makthavarnas våld och förtryck. Ingenting växte naturligt eller gick att odla på planeten, eftersom även regnvattnet var giftigt och förstörde allt. När mat inte längre gick att odla, utan endast kunde framställas i speciella växthus, fabriker eller på kemisk väg, hade makthavarna ett säkert kort på sin hand. Inte ens markens vatten gick att dricka, annat än om det först avgiftats och sedan renats, även detta i makthavarnas fabriker. På detta sätt fick de som höll i makten alla de civila, människolika invånarna helt i sitt våld. Och maktens folk sa: strider du inte eller arbetar för oss, så får varken du eller din familj något vatten eller någon mat. De dör om inte du offrar dig. Så civilbefolkningen måste arbeta vare sig de vill eller ej. För ingen kunde ju överleva utan att få ut sina dagsransoner. Nästan alla på planeten tvingades alltså till vidriga handlingar eller var tvungna att gå ut i krig. Bara för att överleva själva eller för familjens överlevnad. Man stred för att få ut ytterst lite mat och lite rent vatten. Den mat man stred för var inte speciellt god, snarare vidrigt hemsk och dessutom näringsfattig. Sjukdomar härjade hela tiden på Tykons Alexidor, delvis spreds dessa medvetet via maten. Allt för att hålla folket i schack genom undernäring, svaghet och värnlöshet, så att ingen skulle göra uppror mot makthavarna. Befolkningen fästes ihop, likt djur på jorden. Ofta i väldiga smutsiga städer. Städerna på Tykons Alexidor var fruktansvärda getton med höga trottoarkanter, så att gifterna inte skulle stänka upp på de gående när markbundna fordon passerade förbi. Husen liknade mer trånga krypin, eller burar, än bostäder. Allt fotfolk, de civila och lidande, hatade minst sagt den situation som de befann sig i. Men trots allt det hemska, och trots den fruktansvärt förgiftade smutsiga värld som Tykons Alexidor utgjorde, så var det konstiga och minst sagt märkliga att alla som bodde där var så otroligt vackra. Dessutom var många av dem otroligt goda i hjärtat och kärleksfulla i tanken. Tråkigt nog var det de som först slaktades vid fronten. Detta då de valde att inte höja sina vapen, utan bara med sorgsen blick let sig dödas av fienden. Chani hade inkarnerat och levt på Tykons Alexidor fram till dess att hon var en ung flicka. Det var då som det slutgiltiga skedet inträff och planetens undergång varit ett faktum.